Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni, från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer, helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner heter Lovisa Lofsan Sandström. Och idag, dagen när vi spelar in den här podden, är det en speciell dag. Det är nämligen Lovisas födelsedag. Hipp hipp, hurra! Grattis!
Hurra, hurra, hurra!
Vad roligt, jag visste inte ens att du fyllde år, och så tvingade jag dig att podda idag.
Ja, fast alltså, jag har inga speciella issues eller hang-ups när det gäller födelsedag. Och det är till och med så, till mina barns stora förtret, att jag var på jobbet 7 i morse och körde PT-kund. Så att det var inget födelsedagsfirandes frukost där. Och sen så ska jag nämligen också vara i Valdemarsvik och föreläsa ikväll. Så att vi får liksom skjuta upp den här födelsedagen ur ett familjeperspektiv fram till... ja, kanske till helgen. Men jag själv, jag firar mig på ett litet egoistiskt sätt.
Okej, berätta.
Ja, men dels så har jag kört en PT-timme precis med Andreas.
Du unnar dig en PT-timme på din dag.
Och jag var lite orolig eftersom han visste att jag fyller år. Så tänkte jag så här, shit, nu kommer jag få någon sån här riktig typ födelsedags burpees eller någonting. Men det var inte så farligt. Det blev liksom ett... Alltså att köra med PT är ju asjobbigt bara i sig. Och det räckte som ett firande. Men jag har ätit min favoritgröt. Jag älskar ju nämligen bröd och salt. Vet du vad det är för kedja?
Jag trodde du menade bröd och salt, som i liksom äta bröd och salt. Jag bara, jo, det är ju gott, också. Men... jag har hört namnet. Men det är nog inget som jag brukar handla på, nej.
Nej, då kommer det två tips här. Det ena är ju deras bullar, som är så goda. Och det kan jag säga är bland det värsta som finns på Stockholm halvmaraton. När man springer på Skeppsbron och sen har bröd och salt bakat massa bullar. Och så luktar det så gott när man är på upploppet. Mm. Men de har en så himla god gröt. Med skummad mjölk, med kardemumma, med... jag tar alltid... Jag tror att egentligen så ska man välja mellan äppelpuré och blåbärssylt. Jag tycker inte om... Jag har ju väldigt svårt för äpplen som inte är i sin renaste form. Alltså äppelbitar eller äpple. Men äppelpaj, äppelmos, äppelpuré, det är inte min grej. Så att jag tar med blåbärssylt och sen är det lite jordnötssmör också. Så jag har ätit födelsedagsgröt på bröd och salt efter min PT-kund i morse. Tränat med PT. Nu har jag podd-date med dig. Jag ska öppna min clean. Jag tycker att det här är... lite lyxig födelsedag. Men jag har kronan på verket. Imorgon bitti så ska jag ge mig själv ett Barry's pass och sen så ska jag äta ännu en så här lyxfrukost på Brunkebergs bageri in i stan imorgon. Så att jag är I'm not that hard to please, om man säger så.
Men vad är det du fyller egentligen?
Håll i dig.
Jag håller i mig.
35.
35, Lovisa! Har du också börjat komma upp i ansenlig ålder?
Jag känner mig som 24!
Men gud vad mysigt. 35 barre, och det är ju nästan värt att fira. Det är ju någonstans... Jag har nämligen hört att nu för tiden så ska man inte bara fira jämnt, utan man ska också fira fem dagarna. Alltså, Camilla Läckberg hade till exempel... Jag kunde inte gå tyvärr, men hon hade någon... hemlig lunch som hennes kompanjon Kristina Saliba hade bjudit in mig till, men det var samma dag som Kristallen, så det krockade lite grann. Men det var på just hennes 45-årsdag, för tydligen så ska man fira även 35, 45, 55 storstilat, har jag fått lära mig.
Jag hade ju en stor fest när jag fyllde 30. Och då hade vi en sushikock som kom hem till oss, som stod och langade sushi hela kvällen. Det var hur mycket folk som helst hemma hos oss. Så var det så här riktigt sen sommarkväll, så att vi kunde vara ute på terrassen och liknande. Och jag var lite sugen på att jag skulle göra någon så här större baluns även då. Som jag har då uppfattat den här trenden i, att man även ska ta tag i femårsintervallerna.
Ja.
Men sen så kände jag så här att, kommer du ihåg mitt löfte inför 2019?
Ja, du skulle ta det lugnt. Det skulle vara ett lugna år.
Ja, på lördag så ska vi gå ut och käka på restaurang. Och jag som är så dominant som jag styrde upp massa grejer. Och sen Hans bara, fast alltså Lovisa, det kan ju vara så att någon annan, till exempel jag, hade planerat och bokat bord och skulle överraska dig. Så att jag körde över honom totalt. Vi blev en kompromiss, ska jag säga. Jag var inte helt bossig. Det blev Hans favoritrestaurang, men det blir inget stort firande, utan det blir några så här utvalda. Så att istället för att ha den här mingelhatten på hela kvällen, så blir det några få utvalda som får full attention.
Vilken är hans favoritrestaurang, om man får fråga? Han är ju bra på mat, så att det måste ju vara något riktigt härligt.
Nu kommer han, när han lyssnar på den här podden i 1,5 hastighet uppvridet som han alltid gör när podden kommer på fredagar, då kommer han säga så här, men Lovisa, det där är inte min favorit. Den är bra, men den är inte bäst. Okej, okay. Men han gillar La Ventura väldigt mycket.
Ja, det är italienskt va?
Det ligger ju på Odenplan. Jag tror att det ligger bredvid Hard Rock Café på Odenplan. Jaha. Alltså ner på Sveavägen. Just det. Jag har inte varit där någon gång. Jag tror att Hans har varit där ett par gånger i alla fall. Och jag eftersom jag är borta så många helger och jobbar, ja men jag jobbar ju på ett sätt att jag inte vill ha barnvakt för att gå ut och käka på restaurang, bara Hans och jag. Det är inte, jag prioriterar inte det. Det lockar mig. Om jag är ledig en helg, då ska jag tycka att det är nice att vara hemma. Hans är så duktig på att laga mat. Och oftast så är restaurangmaten inte lika god som det är när han lagar hemma. Men å andra sidan så känns det ju lyxigt när vi kan gå ut hela familjen. När det är en restaurang som jag vet passar bra även för barn.
Ja.
Så jag kan ju tycka att det är som på mina fredagar till exempel. När vi kör fredagsfys på Barry's och sen går vi till Italy på Östermalm. Där vid Biblioteksgatan.
Mm, då, jag har inte varit där, nej.
Nej, men då är jag ändå hemma typ 17:30 efteråt. Så då har vi liksom hunnit fredagsfysa, vi hinner käka några kompisar och sen så går det inte hela kvällen. Så jag är nog mer en sån restaurangkäkare än att komma hem vid 21:30. Då jag är lite för bekväm eller lat, beroende på hur man ser det, för att hänga på restauranger kvällstid. Men jag tror att du har väl också i allt större utsträckning blivit en hemmakatt.
Ja, absolut. Men det roliga är att jag tyckte precis att du sa, då har man också hunnit fredagsfisa. Ja, mysigt. Den lilla fredagsprutten ska ut.
När magen kommer igång på löpandet på Barry's. men apropå att fylla 35.
Ja.
Och vi har ju pratat tidigare om Dylan.
Mm.
Ja, du hamnade ju i en liten kris här i våras när, vad heter han, skådespelaren Dylan som dog.
Jag
är så jävla dålig.
Vad är det för fel på min hjärna nu?
I Beverly Hills.
McKay. Dylan McKay heter han ju i Beverly Hills. Han heter ju Luke Perry. Fan.
Luke Perry.
Det här är mitt minne, så jag har ju hjärnsläpp. Jag blir så trött på mig själv. Luke Perry, min favorit.
Det är väl också ett bra exempel på att man har svårt att hålla isär skådespelare från deras riktiga personer.
Eller hur? Men snacka om att han verkligen har blivit ett med sin roll. När man bara, vänta, vad är han heter nu? McKay. Nej, det var rollen, just ja. Luke Perry.
Men apropå då att fylla 35 och att 90-talet har ju verkligen gjort comeback. Det är ju så många 90-talstrender som vi plockar
fram igen. Jag älskar det så mycket! Jag är så pepp på allt 90-tal. Speciellt grunchen är jag så pepp på.
Jag har ju väldigt svårt, för att jag slutade ju nian år 2000. Så att jag har ju verkligen gjort mellanstadiet och högstadiet under 90-talet. Men det har ju kommit en ny form av remake, reunion av Beverly Hills.
Ja, just det. Jag har inte sett det. Jag är rädd att det ska förstöra allting.
Alltså, så jag brukar alltid ha några sådana här skräpserier. Skräpserier, det är sådana som man kan ha på samtidigt som man håller på med någonting annat.
Ja.
Så kan man ha en skräpserie på. Det gör ingenting om man missar ett par minuter. Det är ingenting som man kommer varken skratta eller gråta av. Men det är ändå lite så, som en liten entertaining så. Och då skulle jag kolla på den här nya Beverly Hills-serien. Det var flera kompisar som också är uppvuxna med Beverly Hills. Hans till exempel, han är ju inte det. Han har inte alls samma emotionella bild. Och han kan liksom inte koppla ihop känslor. Just högstadiet som är så mycket att hitta sig själv.
Mm, och han har ingen relation till Dylan McKay.
Nej. Och jag blev positivt överraskad. Nu ska jag inte ge folk förväntningar. För det kanske blir så som med Laventura. Så är man astaggad och så kommer man dit och så visar sig att, men det var inte så himla bra. Då kan man tänka sig, men nu har Lovisa sagt att den nya Beverly Hills-serien
är jättebra.
Men den är ändå intressant. Det är någon form av så här metagrej. För de spelar sig själva. Så de i serien så heter de det som de heter i verkligheten.
Jaha, okej, okay, ja.
Och sen så handlar serien om att de har en reunion och sen så vill de då ta upp Beverly Hills-produktionen och göra ett ny säsong som utspelar sig i nutid. Så Tori Spelling heter Tori Spelling och mycket handlar om att de driver med sig själva, typ till exempel hur kommer det sig att Tori Spelling aldrig tjänade några pengar på Beverly Hills trots att det var hennes pappa som var producent.
Ja, just det. Mm.
Vem som tog vems oskuld i serien och
I verkligheten, gud vad spännande. Det där låter ju rätt kul tycker jag. Vad coolt av dem ändå att gå med på en sån grej. Driva med sig
väldigt
själva.
Väldigt mycket glimten i ögat.
Ja, roligt.
Och då var jag ju tvungen att göra massa research på de här skådespelarna. Och inser, alltså jag blev helt iskall. Jag kunde inte förstå. Nu vet inte jag hur efternamnet uttalas, men Ian
Searing eller något sånt.
Jag har lite svårt med ljud.
Ja.
Han är nu 55 år gammal.
Oj, hjälp, nej.
Det är, alltså, när jag insåg det här, jag kan inte förstå. Han är alltså 4 år äldre än Hans.
Ja.
Och i serien ser han ut som han gjorde på den tiden. Och redan då var de ju lite äldre än vad de spelade.
Ja.
De var ju äldre, låt säga att han kanske var, ja, han måste ju vara 25 när de spelade in det här. Mm. Och de var ju mycket yngre i serien.
Verkligen.
Men han är alltså 55 år gammal och han har åldrats med enorm Hollywood glans om man, oj, säger så. Jag är så fascinerad. Han är 55 år gammal, han närmar sig 60. Jag är 35. Det blev en sån krock.
Uff, jag får lite ångest när du pratar om det här. Jag får lite åldersångest nu. Det är det som är så obehagligt. Men jag tänkte på det häromdagen faktiskt, att alla liksom börjar droppa av nu. Det är väldigt obehagligt. Alltså de som var så här, de var ju inte stjärnor, eller de var ju stjärnor även för mig, för jag känner ju till dem, men jag har kanske inte upplevt deras största glansdagar så. Jag var lite för liten, men du vet alla de här som Peter Fonda och alla de här som nu börjar dö. Att det är liksom en generation som nu försvinner. En generation som man ändå känner till. Och det tycker jag är jävligt obehagligt. För innan har det varit så här, nu, det är gamla människor som dör. Även om man har talat om dem så har man aldrig, alltså man vet egentligen inte vad de har gjort eller har liksom ingen relation så. Men nu börjar ju en generation som man faktiskt har någon slags minne av att försvinna. Och det är ju riktigt obehagligt. Det betyder ju att man börjar bli gammal på riktigt. Usch. Åh, jag har sån ångest. Fy.
Men så länge som jag känner mig som 24 så kanske det ändå är lugnt.
Ja, men det är det jag tänker så här. Om han är 55 och ändå går tillbaka och spelar någon slags ungdomsroll, alltså, som han hade, då kanske man ändå på något sätt kan... Det är väl lite mer idag så att man bestämmer vilken ålder man vill vara på något, ja, sätt. Eller hur?
Att, absolut.
Att man känner sig en viss ålder och så lever man så och klär sig så och sådär. I större utsträckning än vad det var förr kanske. För då var det mer att en viss ålder förde med sig en viss klädsel, ett visst beteende, vad man kunde göra och inte göra, hur man skulle vara och inte vara och sådär. Det känns ju som att det finns ju inte så mycket regler för sånt längre.
Nej, och vissa säger så att ja, men jag åldras med, jag är som ett vin, jag blir bara bättre och bättre för varje år. Men allting som man har ju varit det som var på riktigt då.
Ja.
Så många människor som går och ångrar massa saker som de har varit och gjort och lagt tid och fokus på, det är ju inte min grej. Utan jag är ju mer så här, ja, men så som jag var ett visst år i ett visst gäng eller ett visst sammanhang, det var ju det som var jag då. Sen kanske det jag insåg att ja, men jag vill inte vara på det sättet, eller jag vill inte ha det här fokuset. Att gå och känna mörker eller ångra eller skämmas för saker man har gjort, människor man har varit tillsammans med och liknande. För mig är det nästan så lite destruktivt. Så jag försöker att se hela tiden att varje år som jag har varit ung eller vuxen, att det har varit det som var det rätta året just då utifrån det som jag visste om mig själv just då.
Mm, det är ju väldigt klokt faktiskt.
Jag hoppas det. Ja, jag tror att det livet blir roligare då.
Det är ju heller ingen vits att gå runt och ångra grejer, för man kan ju inte göra någonting åt det, tyvärr.
Så att det är... tyvärr.
Nej, men alltså vissa saker, det är klart att man ångrar vissa saker eller önskar man hade gjort annorlunda. Eller... ja, men det går ju inte att rätta till. Det enda man kan foka på är ju vad man gör av framtiden på något sätt.
Men det som jag skulle prata om i träningspodden, det var ju inte att jag fyllde år, även fast det är väldigt trevligt. Vi har ju haft den stora lopp löphelgen i Sverige, helgen som var. Och det är så många träningspodden-lyssnare och många som har följt våra löpprogram i Stora löparboken för kvinnor som har varit och levererat, examinerats.
Mm, jättekul tycker jag. Det dyker ju upp ständigt notiser på sociala medier om folk som har följt våra program och sen sprungit. Och det känns som att de allra flesta är glada och nöjda med sitt resultat och det är ju kul.
Och så alltid en liten reservation för om man inte når sitt mål så handlar det aldrig om att programmet har varit dåligt utan det är att de inte har följt programmet så som de tänkte när de anmälde sig till loppet.
Så måste det vara. Sen kan det också vara så att man har en dålig dag. Det får man ju ta med i beräkningen.
Men vi hade både Tjejmilen sista augusti, lördag, och samtidigt så gick ju Helsingborg maraton av stapeln. Och det är ju två lopp som jag verkligen älskar. Och det är ju lite knepigt när sådana där, vad ska man säga, lopp man själv älskar krockar. Och det är flera gånger som jag har så här verkligen fått välja, okej, är det Tjejmilen eller Helsingborg maraton som jag springer det här året? Men det var ju roligt, det är ju två stora lopp. Helsingborg maraton är i och för sig inget stort maraton för att, med europeiska mått, men det är ju näst störst efter Stockholm maraton till exempel i Sverige, medan Tjejmilen, det är världens största lopp för kvinnor.
Det är ju supercoolt.
Men samtidigt, klockan 10 i lördags, ja, så gick det ett väldigt märkligt lopp av stapeln. Och den enda anledningen till att jag ens har uppmärksammat det här, hade jag liksom hängt mer på sociala medier i rätt forum, då kanske det här var någonting som alla visste om. Men för mig var det här ett helt nytt koncept. Baxter, han spelade fotbollsmatch ute i Gubbängen i lördags morse.
Ja.
Och Hans, han tog på sig löparkläder och det är alltid så här samling nästan en hel timme innan matchstart. Så är det uppvärmning och de går igenom taktik och sådär. Och då brukar Hans sticka iväg och springa en runda och sen kommer han tillbaka till att matchen ska börja.
Mm.
Och då var han ute och sprang där i skogarna runt omkring och hamnade på Flatenbadet.
Mm-hmm.
Och såg att det pågick något lopp och blev jättenyfiken och så började han googla. Och då var det ett lopp som, alltså det här, jag tycker låter så spännande. Det heter Frontyard.
Ah.
Frontyard 2019 at Flaten.
Ah.
Och själva slogan, det är distansen är densamma, tiden allt snålare.
Oj, jaha.
Och det här, alltså jag tycker att det låter dels som att det är kul grej. Det är roligt när det blir en extra twist. Att man måste vara lite strategisk, att man kan prova sig fram. Men också att vinnaren kan krönas, att det inte är den som är snabbast, först från start till mål som vinner, utan det är den som springer längst. Den som är med längst i loppet vinner.
Mm-hmm. Okej.
Och då är det så, starten går klockan 10 och det är en 3 kilometers slinga som man springer.
Ja.
Så först startar man klockan 10 och så har man 3 kilometer, alla startar samtidigt. Och så kommer man tillbaka till mål där som är på samma ställe som vid start.
Jaha. Mm.
Efter 30 minuter från att den här starten gick, då startar alla igen.
Okay.
Och så springer man slingan 3 kilometer. Och sen så 29 minuter efter att den starten gick.
Jaha, okay.
Så kör man 3 kilometer. 28 minuter, 27 minuter, 26 minuter, 25 minuter.
Ah, så det gäller att man ska hinna i mål också.
Och 3 kilometer på 30 minuter. Det hinner ju... Alltså du kan ju i princip gå...
Ja, precis.
Gå och hinna första varvet. Och då, du kan säkert gå snabbt andra varvet.
Ja, just
men
det.
Till, gud vad den kul. Den som vinner är den som håller på längst.
Det är en jättekul idé.
Och då var jag tvungen att kolla upp, när Hans kom hem och pratade om det här loppet, så var jag tvungen att kolla upp liksom dels reglerna. Och det är till exempel då att när starten går så ska man befinna sig i start- och målområdet. Vilket innebär att man får inte börja tidigare. Om du har sprungit på 26 minuter.
Ja, såklart.
Och sen så måste du stanna kvar i start- och målområdet. Du får inte tjuvstarta för att du vet så att du behöver lite längre tid.
Nej, men det är ju rimligt. Det låter ju rimligt.
Och man måste ha hunnit den tidigare slingan för att få starta på nästa slinga. Så det är, man får inte komma liksom hasandes när om nästa start går och så har du 50 meter kvar till mål.
Nej,
då får du inte
då
starta
är man utesluten.
Nästa.
Men det är ju så man sållar bort folk då, längs vägen.
Så himla roligt.
Det låter ju skitkul.
Och det som var spännande då, hur långt hinner man om man då måste springa snabbare och snabbare och snabbare för varje omgång.
Ja, och hur ska man lägga upp det? Det är mycket taktik också.
Ja, för jag tänker så här, ska man då maxa tiden på varje och sen så springa lite snabbare hela tiden? Eller ska man dra på sin riktiga tempo och få vila så mycket som möjligt?
Ja, exakt. Det där är ju lite lurigt. Men har du någon aning om hur det gick? Alltså den som vann, hur långt kom den? Hur många varv sprang den?
Ja, alltså 32 personer kom till start.
Ja.
Och jag tror att det var så att de hade 100 som 100 platser. Så det är ju verkligen inget stort lopp.
Nej.
Men 100 platser. Ja. Och sen så var jag då tvungen att titta upp då. Okej, men vad springer den? De som springer längst. De som orkar hålla på längst. Hur länge håller de på? I damklassen, för det är ju två olika klasser. Damer och herrar.
Ja.
Ingrid Björk. Hon var den som sprang längst av kvinnorna. Och då sprang hon 15. Och jag vet inte exakt varför det står 15 plus ett varv.
15 plus ett?
15 plus ett varv. Och jag, men...
Hon kanske var inne på det sista varvet, men inte hann klart.
Så kan det varit. Och då har hon alltså sprungit 48 kilometer.
Men shit, vad sjukt!
Kajsa Jensen, 14 plus ett varv.
Ja.
45 kilometer. Och Mia Lillvall, 13 plus ett varv, 42 kilometer.
Men shit, de går alltså ut och springer lite mer än ett maraton. Vilka dårar.
Ja. Och på en 3 kilometer slinga, snabbare och snabbare för varje. Bland herrarna, Nils Korsgren, 18 plus ett varv, 57 kilometer. Håkan Eriksson, 18 varv, 54 kilometer. Och Benny Eriksson, 17 varv, 51 kilometer. Så då, är man ju, då blir det plötsligt en ultra av det här.
Jäklar, vad coolt. Men jag undrar så mycket hur de la upp det. Om de sprang och stod och vilade och sen sprang igen. Eller om de bara joggade först och ökade farten sen. Det låter ju jättespännande.
Ja, för att om man tänker sig då, den första slingan, den kan man hålla 10 minuters tempo. Alltså man springer 10 minuter per kilometer och då hinner man ju in på 30 minuter prick. Och sen startar man nästa. Sen ska man springa 3 kilometer i ett tempo som är 9:40. 9 minuter och 40 sekunder. Mm. Och sen så dras det bort då 20 sekunder per kilometer. Så 9 minuter och 20 sekunders tempo, 9:00, 8:40. Så man ser då på varv 13, då ska du springa 3 kilometer på 18 minuter.
Ja.
Och då är du nere alltså på 6 minuters tempo. Då har du sprungit i 5 timmar och 12 minuter.
Åh jäklar!
Och pratar man om att man då kommer in så att man ska hålla 15 minuter på 3 kilometer, alltså 5 minuters tempo, då har du sprungit i 6 timmar. Och de här som håller på då 18 varv, då håller man 4:20 tempo.
Oh, shit. 4
minuter och 20. Så, och grejen är att hade man kunnat hålla så här 5:30 tempo hela tiden, då kanske man hade orkat hålla i det där. Men det är ju svårt att veta, okej, hur snabbt eller långsamt ska jag gå ut när jag fortfarande har hur mycket tid som helst på mig, när jag ska vila resterande tid av min 30 minuter, av 29 minuter, av 28 minuter, av 27 minuter, av 26 minuter, av 25 minuter. Alltså jag tycker det här lät så kul. Och på riktigt blir jag sugen själv på att testa. Men jag, kanske att man ska göra en egen variant. Och då kortar man. Om man inte är van vid de här riktigt långa distanserna, så kanske det är så här man sätter distansrekord. Man springer 1 kilometer var, och så startar man efter 15 minuter. Och sen så tar man nästa kilometer 14 minuter senare. Nästa kilometer 13 minuter senare. 12 minuter senare. Och så samlar man på sig så många kilometer som man orkar och hinner. Så att man hinner ett varv innan nästa kilometer ska starta.
Det
kanske
inte.
Så man kommer
nu jag inte
över en.
Här.
Ja, men låt säga att man inte kan springa, att man inte har sprungit längre än en mil.
Ja.
Men om man startar en kilometer, man gör en kilometer slinga istället.
Jaha, men det måste ju ta väldigt lång tid.
Ja, men det kanske är så man ska bete sig för att kunna komma upp i distans. Och så vet man att man alltid får vila.
Ja,
och när man inte längre hinner och orkar springa 1 kilometer, då måste man stanna. Då får man inte fortsätta längre. Så kan man tävla med sig själv.
Ja, det är faktiskt ganska kul. Det är ju en rolig idé ändå.
Och man kan ju göra det som en man skulle ju också kunna göra så att man är 2 stycken. Och sen så har man en 1 kilometer slinga och så springer man den varannan gång.
Ja.
Jag blev så här kreativ. Det finns ju en sån här extrem variant av ett sånt här koncept, fast som inte blir kortare och kortare tid per varv. Och det är det som kallas för Pace on Earth, deras nära ultra, jag tror att det heter Ultra Challenge. Och det är, de har ju också en träningspodd för övrigt, inte lika stor som våran, kanske lite mer, lite smalare. Men de har en 24 timmars grej där det inte blir kortare och kortare tid, utan att du springer under 24 timmar en mil med start var tredje timme.
Aha.
Så då, och alla människor gör det här samtidigt. Så den 16 november nu till, alltså i november.
Det är på det min födelsedag.
Åh, då kan du fira din födelsedag.
Ja, det hade varit något.
Det är 8 intervaller. Det är det som kallas ultraintervaller. Så det är 8 intervaller. Varje intervall är 1 mil.
Ja.
Och alla startar samtidigt var tredje timme. Var ah. man än befinner sig över hela världen.
Ah, kul.
Men det är ju extremvarianten. Den här 3-kilometerslingan känns ju mer human. Och att man gör en egen variant med 1 kilometer på sin slinga, den känns ju verkligen som att man som nybörjare skulle kunna tycka är kul för att få upp distans och volym över en halv dag.
Jag tycker att det låter roligt alltså. Jag kan tänka mig att man klarar av att springa lite längre än man är van vid under såna här förutsättningar, faktiskt.
Jättespännande!
Ja.
Och vad roligt att det, att våga starta nya lopp. För de här stora loppen, de driver ju så mycket folk. Det är ofta höga anmälningsavgifter. Men de här små initiativen är ju väldigt spännande. Och att jag hoppas ju till exempel så här, att slingan är ordentligt utmärkt och liknande. Ibland så kan det ju vara när det är lite mindre arrangemang att det inte alltid är så uppstyrt runt omkring. Men om man tänker sig att ja, men det här är nog snarare ett träningspass än att jag ska prestera mitt yttersta maximala och så är jag kissnödig så det är jättelång kö till toaletten.
Ja.
Då är ju sån här grej ett jättesmart sätt. Just det här att kunna komma upp i volym, att kunna komma över milen.
Ja, det låter faktiskt skitskoj. Nästa år får du springa.
Ja, jag var lite sugen, och jag var lite sugen på att köra något eget av det.
Hitta ett eget koncept, eller vad?
Ja,
ja, varför inte?
När jag och min kusin, vi skulle springa Ultravasan förra året, då körde han, då var han med och körde en sån här Ultra Pace on Earth grej.
Mm.
Och han sa det att första, andra och tredje intervallen, en mil, det var okej. Men han skulle upp mitt i natten för att springa en mil. Det var då han, liksom, det var då själva utmaningen började, och framförallt att han blev dålig. Alltså att man får svårt att behålla energi,
ja.
Man blir illamående, dålig magen, stel i benen och så. Men han sa att han lärde sig å andra sidan väldigt mycket om sin kropp under löpning. Så vill man köra just de här längre och komma upp på maraton, då är det ju smart att faktiskt testa hur det är att börja springa när man är väldigt stel och seg i benen. Det var ju den stora utmaningen med Ragnar, tänkte jag, i våras. Det var just det här, att vara gjort en riktig ansträngning och sen vila några timmar och sen så göra ansträngning igen. Det är ju inte jag van vid.
Nej, och det är ju också väldigt jobbigt att göra det.
Men nu kanske vi har satt lite griller i huvudet på folk här som tycker att det lät ju spännande.
Ja, nej, jag tyckte också att det lät faktiskt väldigt ett kul sätt att springa på. Rolig utmaning. Plus att man, det blir ju verkligen att man bara tävlar mot sig själv också.
Och alla är vinnare.
Ja, precis. Man orkar så länge man orkar liksom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behövde piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks. För jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan. Mm-hmm.
Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack Rusta.
Men jag kan säga så här, apropå att springa med, när man har gjort en stor ansträngning och så här. Jag hade ju inte klarat av att springa idag. Jag skulle ut och springa idag, hade jag tänkt. Det kommer nog inte att ske för att, nu ska du få höra. Jag har ju sagt till dig här ganska lång tid att jag ska börja träna, styrketräna med Patrik. Nu när han har slutat spela handboll. Och han vill ju då hålla sig i form lite grann. Och han kanske, jag vet inte om det var en pik från honom till mig. Men han tycker uppenbarligen att jag borde börja styrketräna. Och efter gårdagens första styrketräningspass som vi gjorde tillsammans. Så kan jag bara säga att han hade rätt. För det var en chock. Nej, men du förstår inte. Det här var en så stor chock så att när jag kom ut på gatan så gick det ett gammalt par förbi mig som var kanske så här 80 år minst. Gick och stapplade fram och höll i varandra. Och då sa Patrik till mig så här, du är ju bara ett steg ifrån det där, sa han till mig. Jag bara, fy fan. Alltså han tyckte att jag var den svagaste människan som han någonsin hade stött på. Han bara, du måste ju klara halva din kroppsvikt i alla fall. Nej, jag klarar inte halva min kroppsvikt ens. Alltså, vi körde ju då så här, klassiska styrkeövningar som jag inte har kört sedan... Så jag spelade basket på elitnivå. Det här var ju när jag var 20-någonting. Så det är ju jättelänge sedan. Men jag har liksom tänkt att vadå, jag kan ju styrketräna. Och jag kan väl inte vara svag. För att jag orkar ju springa maraton. Jag har ju 2 basketträningar i veckan och orkar med det. Så här, jag måste ju vara ganska stark ändå. Och jag har ju kört jättemycket styrka med kroppsvikter och... Ja, lite lättare vikter som TRX-band eller hantlar eller... Ja, men du vet... Så jag tänkte, ja, men jag är nog ganska stark ändå. Och så det här var en hel chock för mig när vi skulle då plötsligt köra frivändning, benböj, vad gjorde vi med? Marklyft. Vi skulle ha kört pushpress, men det sa han, nej, det vågar vi inte ge oss på nu, tyvärr. Vi måste vänta med det, för det här var katastrof. Det var så hemskt, Lovisa. Det var så hemskt. Alltså frivändning. Kan du som är proffs beskriva vad en frivändning är om inte alla vet det?
Ja, det finns ju olika sorters varianter, men antingen...
Ja, den här började inte vid marken, utan den här började vid höften och gick ner till
den
knäna.
Den började hängandes. Ja, ja, då har man stången uppe vid höften och sen fäller man ner lite grann och tar sats. Och sen så med kraft så vänder man upp stången till axelhöjd och sen så gör man en liten knäböj för att komma in under stången.
Exakt.
Så att den liksom landar uppe vid axlarna. Och det är, jag tycker att det är så svårt, alltså verkligen. Så att jag förstår att du blev frustrerad. För att det är en knepig övning. Å andra sidan, har man bra kroppskontroll ändå som du har, då tänker man ju så här, ah, men hur svårt kan det vara? Och sen så är man egentligen jätterädd för stången.
Ja, men jag tänkte verkligen, hur svårt kan det vara? Jag har ju gjort frivändningar förr. Jag vet väl hur man gör en frivändning. Men jag hade jätteproblem med tekniken till att börja med. Alltså det var jättesvårt att få till rätt teknik. För att man... hamnar väldigt lätt i att man bara drar med armarna. Att man liksom inte skjuter ifrån med benen. För det är det man ska göra. Patrik sa till mig, tänk att du ska göra ett hopp. Så att du tar liksom kraften från hoppet som ska få upp stången. Men det gick ju inte. Så jag drog ju med axlarna. Så att jag har ju tidernas värsta träningsverk i nacken och axlarna idag.
Trapezius, i tjurnacken.
Nej, men tjurnacken som jag inte heller vill ha. Nu känner jag mig som världens största tjur som går runt här i Bromma, kan jag säga. För så stor känns min nacke. Den är så svullen, det gör så ont. Men jag var så dålig på frivändning. Så att jag, när jag gjorde Max frivändning, för han tyckte att vi skulle göra maxtester. Jag bara, men det tror jag inte vi ska. Men i alla fall, min maxfrivändning var på 30 kilo. Kan du tänka dig vad dåligt?
Men Jessica, det är helt rimligt.
Oh.
Slå inte ner på dig.
Ja, men det var så pinigt. Det var så pinigt. Och sen då när vi skulle köra benböj, alltså vanliga knäböj med stång, så visade det sig att jag är så stel så jag kan inte ens gå ner 90 grader. Alltså jag är så stel i fotleder och i alla möjliga höftleder och allt möjligt. Så att inte ens utan stång kommer jag ner ordentligt. Så att nu, det här var ju en insikt för mig att när jag då gör knäböj så fuskar jag uppenbarligen ofrivilligt då hela tiden för att jag inte ens kommer ner i 90 grader. Det är ju så sjukt. Men i alla fall, då fick jag ställa mig lite bredare med benen, du vet, och tårna pekar lite utåt. För att då blev det en bättre vinkel för alla mina stela leder så att jag kunde komma ner lite. Men jag tror inte, alltså vad klarade jag där då? Jag tror jag klarade 40 kilo. Alltså det är ju ingenting. Förstår du?
Nej, men alltså, om vi säger så här, basketen är ju inte... någonting som du blir rörligare i varken knäböj eller marklyft eller får bättre timing på marklyft eller på frivändningarna. Alltså basketen är ju tvärtom, utvecklar ju skills som... Alltså styrketräningen för dig ska ju vara som en kompensation för all din basket. Så att jag är ju inte förvånad, men är inte det här din stora mentala utmaning att du... vill vara bäst på någonting som du inte har gjort på så länge?
Jo, jag behöver inte ens vara bäst. Men det sjuka var att jag kände mig så otroligt svag. Och vet du vad som var så konstigt som jag upptäckte? Det är att jag har ju aldrig problem med att ta ut mig. Så när jag springer kan jag ta ut mig max. När jag spelar basket kan jag ta ut mig max. Och jag har ju skrutit om att alla klarar inte av att ta ut sig max. Men när jag då skulle styrketräna så vågade jag inte riktigt ta ut mig max. Förstår du? Jag var rädd för vikterna. jag blev rädd. Jag var så här, nej, jag vågar inte. Och kände jag att det tog emot på, när jag skulle göra en repetition, då vågade jag inte göra en till. För att jag var så rädd att jag skulle liksom inte klara det. Och det tyckte jag var obehagligt. Jag vågade inte riktigt ta i.
Passade han på dig att han stod bakom, så att du liksom kunde ändå känna att om du skulle fastna där nere så kommer han hjälpa dig upp?
Ja, men det gjorde han. Han passade ju på mig såklart. Men jag var ändå för rädd. Det var som att jag inte riktigt visste hur man gjorde när man tog i max i styrketräning. Det var skitobehaglig känsla.
Vad har ni för plan framåt då? Kommer ni göra någonting med de här siffrorna? Liksom, finns det någon tanke med de här max? Man brukar ju säga det, att ett test är inget test. Det är ju först när man testar igen som man har någon nytta av de här. Eller var det mer så här,
Nej, men det var ju det han sa till mig. Så här, att vi måste ju testa nu, för annars så ser vi ju inte vad vi får för framsteg i styrketräningen. Så vi måste ju veta vad du ligger på för nivå. Men sen blev det ju inga maxtest, för han vågade ju inte riktigt göra det med mig. För det kändes som att han plötsligt behandlade mig som en 80-årig gammal dam. Han bara säger, jag tror inte vi vågar nog inte göra maxtest idag ändå. Så att mina maxtest, det blev ju mer hur många, eller hur tungt orkar jag göra 6 repetitioner på. Lite mer så.
6RM kallas det för.
6RM? Vadå, ja. När man gör maxtest på 6 repetitioner eller vad?
Ja, den tyngsta möjliga vikt för 6 repetitioner.
Ja, det var det som jag då körde på i alla fall. Och jag var inte speciellt bra. Alltså, han var chockad. Han var chockad. Han sa till mig, du kanske är den svagaste människa som jag har träffat på någon gång.
Men det är hans referensramar.
Jo, men förstår du vad knäckande för en människa som ändå går runt och har någon slags föreställning om att hon är vältränad och ganska stark. Det var ju som ett slag i ansiktet på mig att inse att jag är svag som en liten myra. Och myra var en dålig liknelse, för de bär ju runt på jättetunga grejer. De orkar ju bära mer än sin kroppsvikt. Jag kom inte ens upp i hälften av min egen kroppsvikt. Alltså, jo, det gjorde jag ju. Alltså 40 kilo är ju mer än hälften av min kroppsvikt. Men du förstår.
Blir du taggad och kavla upp ärmarna, nu är det dags att göra jobbet? Eller blir du med sig, nej, det här kommer jag aldrig mer göra igen?
Nej, jag blev taggad. Men jag blev arg också. Jag blev arg för att det var så svårt. Och för att jag kände mig så ovan. Och för att jag inte längre vet hur man tar i riktigt. Och att jag blivit lite rädd att ta i. Det var lite obehagligt också. För det kan ju vara verkligen, när jag springer så här, då kan jag ju vara, eller jag spelar basket, så är jag ju extremt bra på att ignorera ont signaler. Det är så här, lite ont, skit detsamma, jag kör på liksom. Men här var det så här, nej, jag fick ont i knät. Nej, det gör lite ont här i baksida lår. Nej, det här känns lite ont i armbågen. Jag kan nog inte. Alltså jag blev lite rädd för att det gjorde ont. Det var som att jag blev rädd för att något skulle gå sönder hela tiden när jag höll på. Och det kändes, nej, jag tyckte absolut inte om att känna mig så skröplig som jag kände mig i gymmet. Men nu har vi bestämt, vi ska köra varje måndag har vi bestämt. Och sen om vi hinner så ska vi köra en dag till i veckan. Men vi ska i alla fall köra tung styrketräning en dag i veckan och kanske två. Och vad vi vill med det vet jag inte. Patrik vill väl hålla sig i form, antar jag, nu när han har slutat träna. Och han tycker ju att det är viktigt att jag får lite muskler, att jag blir lite starkare, uppenbarligen. Mm-hmm. Men han säger också till mig att jag kommer att bli mycket bättre på att spela basket av den här styrketräningen, för att det kommer att göra mig mycket mer explosiv och snabb och liksom starkare i alla rörelser. Och det är ju det som lite grann sporrar mig, för att se om jag kan bli bättre på basket genom att göra den här styrketräningen. Så det är väl mitt egentliga mål, tror jag. Men samtidigt,
ja, där är ju du och jag helt olika, eftersom jag älskar och triggas av styrketräningen i sig. Ja. Alltså det som ett egen syfte.
Exakt.
Medan du vill ha effekten på en annan arena.
Ja, precis. Och då har jag ju liksom tidigare styrketränat för löpning, och det behöver man ju inte styrketräna så tungt för. Utan där funkar det ju jättebra att styrketräna med mycket kroppsvikter och sådär. Och för att ändå bygga upp de musklerna som man behöver för att springa. Men nu när jag har börjat med en sport där man ändå ska vara ganska explosiv, man ska vara snabb och man ska hoppa högt och man ska ändå vara stark i närkontakt och så kommer jag ju att ha nytta av tung styrketräning. Så att det är nu först i alla fall på väldigt länge som jag känner mig sporrad att prova på det här. Men nu ska jag erkänna det här, och jag vet att det är många som lyssnar som känner likadant, så att det är ingenting att skämmas för, känner jag. Men jag fick ju panik redan igår när jag kände att mina ben bara svällde upp som att de blev dubbelt så stora. Du vet, det här har jag sagt till dig förut. Du vet ju att jag känner så här. Du älskar ju när musklerna sväller och när det bara spänner i byxorna. Jag får ju panik när jag drar på mig byxorna och bara, får inte upp dem över låren. Vad är det frågan om? Det har jag så svårt att komma förbi av någon anledning. Jag vet inte, men jag tycker ju inte om det. Jag vill ju liksom, jag vill ha långa, slanka muskler och så fort de börjar bulla på sig så känner jag lite inombordspanik. Och nu säger ju Patrik till mig att det här sitter i mitt huvud. Han bara, du har inte fått större muskler på en dag. Alltså, du får inga trästockar av att styrketräna en gång. Snälla, lugn nu liksom. Men det är något, som att det sitter något i mitt huvud ändå, att nu växte mina muskler liksom framför ögat, att man nästan kunde se hur de bara whoop, svällde upp. Så det här kommer att bli en utmaning för mig på många olika sätt att hålla på med tung styrketräning.
Men du som har dina kroppsnojor i bagaget och ändå har du har ju liksom, dels har du en idealkropp som du har liksom på något sätt, ja men visuellt hur det, men om du tar fram en riktig girl crush. Och då tänker jag så här, att man, det är ju smart att ha en girl crush som har ungefär samma kroppstyp som en själv. Uh-huh. Alltså om man har en girl crush som är en förebild så. Och då tänker jag så här, jag har ju ofta girl crush som är typ 1,60 långa för att då har jag någonting att identifiera mig med. Men om jag ska gå in i ditt segment, då tänker jag till exempel Cameron Diaz.
Mm.
Och hennes lårmuskler och armmuskler och vadmuskler, det finns såna fantastiska bilder på när hon surfar och liksom kroppen verkligen är så här tonus, anspänning. Kan inte du tänka så här, fy fan vad det är snyggt med muskler när man är så där lång och har de här armarna och benen, det är bara liksom, det tar aldrig slut som det är på dina ben.
Jo, alltså min absoluta idealbild, om man pratar rent ytligt kroppsligt, det är ju Emma Sjöberg när hon gjorde minimjölkreklamen. Du kanske är för ung för
väldigt
den.
Väldigt smal.
Kommer du ihåg den? Men alltså ändå inte spinkig, utan musklig, men smal. Smal, men muskulös ändå. Alltså hon ser ut som en dansare, fast inte ätstörd dansare, om du förstår vad jag menar. Du vet, vissa som dansar ballett och så här, de får ju typ äta 3 salladsblad och träna 10 timmar om dagen. Och då får man ju en kropp ut efter det också. Men så var ju inte, Emma Sjöberg såg ju så här otroligt hälsosam ut på de bilderna. Hon såg ut som hälsan själv. Hon såg ut som liksom bilden av power. Som att hon kunde utföra vad som helst. Hon såg ut som en seriefigur som kunde hoppa 10 meter, springa en mil på 2 minuter. Alltså hon såg bara så himla stark men slank ut. Det är min absoluta idealbild som jag har framför mig i mitt huvud.
Men om vi stannar kvar i det där med och vi kroppsfokuserar lite grann nu, kroppshetsar lite. Känslan när man tar på sin egen kropp. Alltså hur det känns när man greppar tag runt låret, jämför låret när det är avslappnat och sen så där man, nu flexar jag verkligen foten här och spänner till låret i luften. Alltså hur kroppen känns när man spänner den. Gillar inte du då att det liksom trycks utåt, att det liksom fylls ut?
Jo, men jag gillar ju att ha muskler. Jag gillar ju att vara fast liksom. Men jag tycker inte om, alltså, som jag har sagt till dig, det kan sitta i mitt huvud eller så är det på riktigt, men att jag har ganska lätt att bygga muskler, speciellt på benen, eftersom jag, man kan tro att jag har uthållig muskelmassa, alltså långa muskler, men jag har ju under min idrottskarriär varit extremt explosiv, så jag har ju egentligen ganska korta muskler, så att jag inbillar mig i alla fall att när jag börjar träna styrketräning så har jag väldigt lätt att bygga muskler. Och att jag märker stor skillnad. För så var det när jag jobbade som modell. Då var jag faktiskt tvungen att sluta med basketen för att jag hade för mycket muskler. Så jag kom liksom inte i provstorlekarna. Utan jag var tvungen att bli av med lite muskler för att rymmas i kläderna som man ska ha som modell. Helt enkelt. Vilket kan låta sjukt. Men så var det då. Det var en period i mitt liv där jag prioriterade det då framför annat. Men det är klart att jag tycker om att ha muskler. Det är bara det att jag ser ju framför mig att jag blir Arnold Schwarzenegger, förstår du? när jag styrketränar. Det är som att jag ser en bild i huvudet hela tiden som liksom sen transformeras till spegeln att här står jag och jag ser ut som Arnold Schwarzenegger. När jag tar på mig ett par jeans så spänner de liksom som de gör kring Arnold Schwarzeneggers lår.
Så.
Det är ju jättekonstigt. Men jag tror ju att jag inte är ensam om att känna så här, för jag vet att det är många tjejer som är rädda för att styrketräna tungt. För att de tror att det ska hända saker med kroppen som de inte vill eller så här, inte tycker är kvinnligt eller vad det kan vara. Så att jag tror inte att jag är ensam om de här tankarna.
Nej, gud, absolut inte. Men då undrar jag, jag får ju massa följdfrågor i mitt huvud här nu. Jag har ju dragit några stycken under tiden. Vill du sätta upp ett siffermål med din styrketräning? Till exempel, du började prata direkt om så här, procent av kroppsvikten i knäböj. Eller, alltså, skulle du vilja säga så här, ja, men mitt mål det är att kunna ta 40 kilo i frivändning. Jag vill kunna ta min kroppsvikt i knäböj om ett år. Alltså, börjar du tänka i de banorna eller är du mer fokuserad på jag skulle vilja känna mig stark igen i knäböjen? Att du är mer ute efter känslan i övningen?
Nej, jag tänker lite siffror också. Därför att jag blev lite sporrad nu när han tittade på mig som att han blev så chockad. Det var sjukt att se. Och hur svag jag kände mig. Det var, nej usch, vad hemskt. Men han sa ju en siffra till mig, vad som var rimligt. Du har ju sagt det här till mig också i podden förut. Vad är rimligt att man ska kunna lyfta nu då i procentuellt?
På knäböj?
Ja. Vad ska man kunna ta i knäböj med tanke på sin kroppsvikt? Du har sagt det här i träningspodden.
Alltså, om man är van att skivstångsträna,
ja,
då skulle jag ju vilja att man blir bekväm med 1-2 repetitioner på sin kroppsvikt.
På sin kroppsvikt, ja.
Ja, mm. Men om man inte... Är man liksom inte... Vad ska man säga? Har man inte tränat med skivstång på länge eller kanske aldrig har gjort det, då är ju såklart då att kunna göra en etta på sin kroppsvikt. Men när du pratade om det här som jag sa, 6 RM, mm, det är ju inte heller helt tokigt att faktiskt hellre jobba med lite större volym, alltså fler reps, och att istället höja den vikten. Det är också ett smart sätt att se framsteg på. Bänkpress är ju jättemycket teknik, men har man kört bänkpress regelbundet flera månader på raken, då tycker jag att det är bra om man kan komma upp på 5 repetitioner, alltså då pratar vi 5 RM,
mm,
på ungefär 50% av kroppsvikten. Så en kvinna som väger 70 kilo, om man gör ungefär 5 reps på 35 kilo.
Ja, men det ska jag nog kunna komma upp i, tror jag ändå.
Ja, och frivändningen, där har jag själv till exempel jättesvårt. Jag kan göra 1 RM på min kroppsvikt i frivändning. Men...
Åh, jävlar!
Ja, men jag känner ju att det jag begränsas av är tekniken, inte av styrkan. Den är så pass tekniskt svår för mig att det inte är musklerna som begränsar, utan det är nervsystemet. Att jag inte vet när jag ska ta i, på vilket sätt. En del av kroppen ska uppåt och en annan del av kroppen ska neråt. Och sen så blir det verkligen som en sån här röd stoppknapp in i hjärnan. Så jag tycker att det är roligare med de här styrkelyftsövningarna och träna upp dem än de här explosivitetsövningarna, för att det är så mycket mer timing i dem.
Men vad skönt att du också tycker att den är svår, du som ändå styrketränar så mycket.
Skitsvår.
För jag tyckte att det var så mycket koordination. Alltså att det var så här, hur ska jag få ihop det här? Det är så många saker att tänka på. Armbågarna ska ut och skjuta ifrån från höften. Jag fick verkligen inte till det. Men det kanske är att man måste träna lite teknik där för att bli bättre. Men marklyft då? Vad säger du med marklyft? Vad ska man klara där?
Om man är van att träna marklyft. Jag skulle vilja helst att man har följt ett marklyftsträningsprogram eller följt ett träningsprogram där marklyft ingår. Och det är när man tar stången hela vägen från marken och så reser man sig upp och rätar sig upp till stående. 3 RM upp till kanske 5. Alltså att man gör 3-5 repetitioner,
mm,
på sin kroppsvikt. Det kan vara ett bra första mål.
Oj.
Så väger man 70 kilo, att försöka kunna göra 3 lyft på 70 kilo. Nästa mål, då pratar vi ett betydligt högre steg. Och ofta så kanske man tar det 10%. Så om vi då säger först då att man är på 100% av kroppsvikt och sen så försöker man få upp så många repetitioner som möjligt där. Sen kan man ju då tänka sig att jobba på 110% av sin kroppsvikt, 120%. Men kan man göra en repetition på 150% av sin kroppsvikt, då är man jättestark. Oj. För i min målgrupp. Ja, så det finns ju de som kör då 200%, att man helt enkelt drar dubbla kroppsvikten i marklyft. Men det gör ju inte ens jag än.
Men det är
jag har några
sjukt.
Kilo kvar.
Det låter ju men riktigt sjukt.
Det är ju motsvarande att springa maraton under 4 timmar skulle jag säga, för löpning. Så att man måste liksom sätta det i perspektiv för hur svårt är det? Ja, men springa milen under 45 minuter. Alltså det är ju svårt att träna sig dit. Man måste ha talang, man måste ha tåligheten, inte bli skadad, inte bli sjuk. Att lasta på massa vikt och bara kötta på, det är ju hur enkelt som helst. Men frågan är om det är det du kommer hålla av över tid.
Ja, precis. Men då har jag i alla fall ett hum om vart jag måste ligga. För att det här ska bli ganska spännande att följa ändå. Jag känner mig spänd. Jag känner att det känns lite kul och spännande. Jag vet inte vad jag kommer få för resultat. Det känns väldigt skoj. För det var också kul att jag har ju så... Alltså jag blir så trött på mig själv. För jag sa också till Patrik, men vi ska köra igenom hela kroppen, sa jag. Nu har vi bara kört ben. Han bara, nej, vi har inte bara kört ben. De flesta av de här övningarna, vi har kört en renodlad benövning. De flesta av de här övningarna tränar hela kroppen. Jag bara, ja okej då. Så vaknar på morgonen. Jag har så mycket träningsverk i hela ryggen, kan jag säga. Hela ryggen, nacken, axlarna, låren. Men jag har så ont i kroppen, du förstår inte. Det är helt sjukt. Det känns som att jag har blivit, som jag har legat ner och så blivit överkörd av en ångvält typ. Så känner jag mig i kroppen. Manglad.
Jag körde PT-timmar med fokus på frivändning och det som kallas för ryck. Alltså när man tar hela vägen, alltså man har stången på marken och sen så ska den upp på raka armar. Ja. Så man ska liksom, det är verkligen så här längsta möjliga rörelse. Så körde jag PT-timmar när jag var i Thailand en gång med bara det fokuset. Och då körde vi liksom en timme med pinne. Nöta, 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 teknik och rörelsen. Mm. Och sen så med vikter. Och det vart verkligen inte några höga vikter. Men det var... Känslan var som att okej, jag lägger mig här på marken. Sen låter jag typ 30 thailändare gå över mig. Och bara, det var verkligen manglad. Och det var inte ens tungt. Utan just att det är så många muskler som ska in och jobba vid rätt tillfälle. Och det som många som inte är vana vid att styrketräna upplever, det är ju att man tar i med muskler som man inte är van vid. Man har inte ens tänkt på att den muskeln, där finns det någonting. Oftast kring skulderblad, nack. In under skulderbladen och liknande. Men Jessica, en annan tanke som jag får nu. Mm. Har du, precis som jag, lagt upp en veckoplan nu för hösten? Alltså börja så planera vilken dag, vilket pass ska ske, på vilket ställe, basketschemat, börja lägga sig och så vidare.
Ja, jag har en plan. Och den är, min plan, ska jag säga dig, den är komplicerad, Lovisa, för att jag kör ju vidare med 5-2. Och det betyder ju att på 2 dagarna så ska man ju helst inte träna så hårt. Alltså man får ingen effekt av träningen, det är bara dumt, man har ingen näring i kroppen. Så att det här är ett klurigt schema för mig att få ihop, för jag måste ju inför mitt maraton springa 3 gånger i veckan. Jag ska köra 2 gånger styrka med Patrik och jag har 2 basketträningar i veckan. Så du förstår ju liksom pusslet. Det är otroligt svårt att lägga. Men jag har nu basket i alla fall måndag och torsdag. Och vi kommer ju styrketräna också på måndagar. Så måndagar blir ju en riktigt jobbig dag för mig. Styrketräning på förmiddagen och basket på kvällen. Och sen på fredagar kommer vi förmodligen att köra ett styrkepass till om vi hinner med. Men det betyder ju att min löpning kommer jag bli tvungen att lägga på... Om vi fastar söndag, onsdag, då blir det löpning tisdag, kanske fredag också och lördag eller söndag. Mm. Det är lite svårare kommer att bli.
är fastan värd? Alltså, är det värt att hålla på och så här, knepa och knåpa med träningsschemat för att fastan styr?
Ja, det är det faktiskt. För att jag mår mycket bättre. Jag mår mycket bättre och känner mig mycket piggare. Min mage som jag brukar ha problem med, min IBS-mage, är mycket lugnare. Alltså den blir mycket mindre uppsvälld än vad den brukar bli annars. Och den känns liksom mer i balans. Den känns mycket mer harmonisk faktiskt. Så att jag tycker definitivt att det är värt det. Plus att jag har på lång sikt ett mål och ändå komma ner till min före samvikt som jag fortfarande inte har kommit ner till. Det är ändå ett långsiktigt mål som jag har. Men nu så håller ju inte jag på att krångla med maten de andra 5 dagarna i veckan. Vilket betyder att viktnedgång går ju väldigt långsamt för mig nu. Men det skiter jag i. Bara jag vet att det liksom är på väg åt rätt håll. Men på riktigt så mår jag mycket bättre. Första veckorna var det lite jobbigt att fasta. Då var man hungrig och trött och sur och sådär. Nu är jag ganska normal. Och även Patrik säger det. Så, nej men, nu känns det helt okej. Det är inte så att man går och tänker på att man behöver äta. Eller, snarare så blir ju vi mer effektiva de dagarna vi fastar. Alltså, vi tar tag i så mycket grejer här hemma och 1000 projekt och svarar på 58 000 mejl och bara kör. Jag vet inte varför. Det är väl kanske, man kanske vill hålla sig sysselsatt eller vad det är. Men nej, jag mår faktiskt bra det. Så att det är värt att ha med det i planeringen.
Har du någon plan för vardagsmotion och promenader och hur transport till och från förskolan och liknande? Eller lägger du krutet på träningen?
Förskolan ligger ju 5 minuter härifrån gångväg, så att det blir inte så mycket vardagsmotion. Jag känner väl lite grann att jag har lite svårt att få in vardagsmotionen i livet som det ser ut just nu. Alltså det jag har är ju att jag brukar cykla med Dylan till stallet. Det är inte jättemycket till vardagsmotion, men det är kanske bättre än att ta tunnelbanan i alla fall. Nej, jag har nog inte så himla mycket vardagsmotion.
Det var det.
Nej, men jag börjar tänka nu, så här, vad gör jag? Nej, men det är klart att man rör ju på sig. På helgerna när vi är hemma så går man ut och promenerar med Sam och kanske tar en cykeltur eller hittar på något. Vi är ute och röjer i trädgården, det är ju ett jäkla jobb det också såklart. Men med tanke på att jag tränar så mycket så är det lite svårt att få tid för annat. Något som jag måste frigöra tid till, det är yogan dock. För att det sa Patrik till mig också, att du är den stelaste människa jag någonsin har sett. Alltså jag är så stel. Basketen och löpningen, det är så dåligt för min rörlighet. Alltså jag är så orörlig och stel så att hälften vore nog. Ett kylskåp skulle vara smidigare än jag om man gjorde ett test. Ställer man mig och ett kylskåp bredvid varandra skulle kylskåpet vara rörligare. Och då är det ju illa. Riktigt illa.
Är du en sån som har 2 övningar som du har för rörlighet och sen så ligger du och cirklar på dem och så tänker du låg tröskel är bäst? Visst, det kanske hade varit bättre om jag körde 20 minuter massa övningar, men this is it. Eller är du så här att nu är yogastunden, rulla ut mattan, sätta på yoga bi och liksom flowar in med hett citronvatten, eller ljummet citronvatten kanske ska vara?
Jag kör ju gärna yoga bi. Så att det tycker jag är kul. Jag brukar försöka ta mig en halvtimme och så att jag har tid att köra igenom en video på Yogobi. Men jag har ju också fått jättemycket rörlighetsövningar, både av naprapat Jonas när jag gick till honom en period och av min andra sjukgymnast som jag gick till för min fot ett tag. Så att jag har ju egentligen, alltså, ett helt batteri av övningar som jag borde göra. Det är bara det att de här rörlighetsövningarna, de här rehabövningarna är det ju nästan. Det tar ju sån tid och det är ju så tråkigt. Man känner ju egentligen inte att man gör något. Och dessutom så är det ju nästan alltid lite jobbigt och gör ju lite ont. För att, ja, det säger ju sig självt varför det gör lite ont. Det är ju för att man är ju otroligt stel där och behöver verkligen de här övningarna. Men då tar det lite emot att göra dem, du vet. Det är inte så att man bara, åh vad kul, nu ska jag göra mitt rörlighetsprogram. Utan snarare tvärtom. Och nej, jag orkar inte göra mitt rörlighetsprogram för det är så himla jobbigt. Och det gör ont och det sträcker. Och, ja, du vet.
Jag slår ju ihop mitt. Så jag slår ihop min rörlighet när jag ändå ska styrketräna. För då tänker jag så här att effekten kommer direkt. det kommer kännas bättre i gymövningarna. Så att jag kör ju i princip aldrig sån här generell uppvärmning, typ springa på bandet 1000 meter eller sätta mig i roddmaskinen, utan jag kör rörlighetsövningarna, och då väljer jag typ 3 övningar som där rörelserna passar i det som jag sen ska styrketräna. Så att egentligen så är det ju bästa på pappret att ha rörlighetsövningarna så långt ifrån 2 träningspass som det bara går, så att det blir så att man kortar tiden mellan träningen och där lägger in rörligheten. Men i praktiken för mig, så då det blir av, det är i anslutning till träningspassen.
Ja, men då har du i alla fall en plan för hur det ska bli av.
Ja, jag är nog som du. Jag har ju verkligen inte rörlighet gratis i mig. Utan den rörligheten jag har, den får jag kämpa ganska mycket med.
Ja,
om jag
exakt.
Tittar på min pappa, om jag kollar på min faster, alltså om jag tittar på liksom vilka gener jag har, då ser jag så här, shit, det här som kommer vara utmaningen för mig om några år. Och jag kan känna tendenserna redan nu. Så att jag tänker att jag måste så aktivt motverka, inte bara bibehålla, utan det är liksom uppförsbacke redan nu. 35 ja, år gammal.
Jag förstår precis vad du menar, men vet du vad det taskiga också är med rörlighet? Det är ju att när jag körde till exempel yoga varje dag, det är ju inte som att jag har igen det. Nej, för så fort man slutar med att hålla uppe sin rörlighet så försvinner ju den igen. Då blir man ju lika stel igen på, alltså det kan ju räcka med att man håller upp i 2 månader så är man ju lika stel som man var innan man började, även om man håller på med yoga i 1,5 år liksom. Det är ju väldigt mycket färskvara. Och det blir man irriterad på ibland.
Saknar du yogan och din yogarutin?
Ja, jättemycket. Men det är som att jag inte hinner med riktigt. Och jag borde ju, för att det är ju viktig stressterapi för mig också. Och yoga. Så att jag borde ju verkligen ta mig tid till det och tänka att det här är rehab för mig. Det här är så viktigt för allt i mitt liv. Men jag hinner inte riktigt. Jag ska skärpa mig med det. Men hur ska jag hinna med alla grejer? Jag vet inte. Du hör ju hur mycket det jag ska göra.
Det finns ju ett uttryck som heter kill your darlings.
Nej, det här blir inga darlings döda. Det är det där som jag aldrig klarar av. Kill your darlings, det finns liksom inte i mitt huvud. Nej, nej, nej. Vi kan nog hinna med allt. Det ska nog gå bra. Men du berättar nu för mig, hur ser ditt träningsschema ut för den här hösten? Det är ju spännande.
Ja, för att när vi pratade senaste gången i förra avsnittet av träningspodden, då var det ju sjukt deppigt.
Ja, du var ju sjuk och det var ju ditten och datten.
Ja, och du stärkte ju mig i att istället för att hålla på och boka av träningspass, istället boka på när
exakt.
Jag är frisk.
Exakt, har du lytt det rådet nu då?
Det är ju det allra svåraste för mig, men det var ju också det som gjorde att jag verkligen utan stress blev helt frisk.
Du ser. Titta. Vad tacksam du är för det nu.
Det är jag. Och det var verkligen så att det från en dag till en annan, allting vände. Det var alltså, det är bara fluff. Och så känner jag så här, åh gud, nu har jag inte ont någonstans. Sen är det klart, efter 3 veckor att det är tufft med flåset. Det är ju, konditionen är det som man tappar snabbast när man inte konditionstränar. Styrkan, det tar mycket längre tid att tappa. Så när jag sen körde mitt första träningspass, då var jag på Barry's in i stan. Och där är det ju så tydligt. Man får hela tiden... Du har inte varit på Barry's än, Jessica.
Nej.
Jag lockar ju pockar.
Men jag vet, alla gör det.
Man får ett intervallspann som oftast är 4 enheter. Så låt säga då, man säger så här, ah, nu är det uppvärmning 8-12. Då är det alltså, välj en hastighet från 8 km i timmen till 12 km i timmen.
Mm.
Och de flesta lägger sig i det nedre spannet, närmare 8 och kanske upp mot 10. Men det är några stycken som liksom värmer upp på 12 km i timmen. Det gör ju till exempel inte jag. Och sen så kan de säga så här, kommer bli lite tuffare. Kör 10 till 14. Och då okay. Vet alla de som hade 8, de har ju då 10. Så att man liksom, då lägger man sig alltid i det lägsta. Sen kan det vara, nu ska pulsen upp högt. och då kan det vara 12-16. Och sen kan det komma en maxning och då kan det vara så här 14 och uppåt. Och då är ju några stycken uppe på 20 km i timmen, vilket är ju typ som att jag ska ramla av bandet för att det går så fruktansvärt snabbt.
Ja.
Men jag brukar generellt sett kunna ligga i mitten på de här hastighetsrekommendationerna. Och sen brukar jag alltid kunna avsluta varje intervallblock, som det kallas för. För låt säga att man är på löpande till 10 minuter och sen så avslutas alltid med en riktig pulstopp. Och sen så kör man styrka och sen kommer man tillbaka till löpandet och jobbar upp pulsen stegvis och sen kommer en pulstopp. De här pulstopparna, då går jag all in. Då kan jag verkligen så här maxa ut och springa det snabbaste jag har. Ja. Men annars så brukar jag ligga i mitten. Och när jag då körde det här första egentligen flåspasset sen jag var på Kebnekaise, då kände jag så här att nej, men jag kommer inte kunna ligga i mitten. Jag lägger mig i det lägre spannet. Och sen så när jag avslutade med mina pulstoppar, då var det i mitten av spannet. Så det blir väldigt tydligt utan pulsband, utan liksom håll på att mäta och sådana saker, så blev det ändå tydligt för mig att så här, jag kan inte ligga där jag brukar göra. Men det var väldigt skönt, jag blev inte stressad av det. Alltså jag kände hon som var bredvid mig sjukt duktig, hon la sig alltid på den högsta. Hon var liksom hela tiden steget före. Och det, sånt kan jag ju bli stressad av generellt sett. Mm. Men den här gången så var jag bara så här, nej men gud Lovisa, var glad och tacksam över att du är frisk nu och att du är ute i andra sidan. Och så tänker du det här som en inkörsport. Så det kändes väldigt bra. Och nu är jag igång med min styrketräning på program igen. Och jag har gjort en plan där jag vill göra 4 styrkepass i veckan. Men jag försöker att inte ha mer än 2 pass på raken. Så då tror jag att det kommer bli så för mig att det blir måndag, tisdag, styrka. Mm. Och då kör jag underkropp och överkropp, eller tvärtom. Så då delar jag upp det. Och sen så kanske det blir vila på onsdag eller barrys eller intervaller. Och sen blir det nog torsdag och lördag eller torsdag och söndag som det blir styrka, underkropp, överkropp. Och kanske något bonuspass med barrys. Jag tror inte jag kör barrys 2 gånger på en vecka, så det beror på lite grann hur onsdagspasset blir. Eller springa i Tanto. Eller att jag hänger på någon annan som ska träna och så kanske det blir lite duttande och lite mera chop-chop-träning. Inte på programträning. Men de här 4 styrkepassen, det är det som är mitt standardprogram och 1 flåspass.
Men har du utrymme i ditt program för...
För 2 basketpass i veckan? Nej, det har jag inte.
Nej, men för något oväntat som kan hända eller något kul som du skulle vilja hoppa på, eller kommer du vara väldigt sträng mot dig själv och liksom tacka nej till grejer för att du har ditt program?
Mycket snällare än i våras och höstas förra året. Så jag skulle nog säga att det här Barrys-passet, som det är verkligen att unna mig spontanare, någon fråga vill hänga med till Barrys och då kan jag tacka ja.
Ja.
Så det är det som jag själv tycker är väldigt kul. Jag är lite sugen på att köra på fightbox. Kanske köra någon sån här kampsportsfys. Jag är lite sugen på att träna lite mer barfota igen. Vi pratade ju om det här med barfotaträning och jag har ju kört mycket i sommar.
Ja.
Men jag är lite sugen på att slåss lite igen. Så det, jag kanske ska unna mig några sådana grejer. Men med 4 styrkepass i veckan, då har jag både energi och tid i kalendern till att kunna vara spontan. Har jag 5 styrkepass i veckan, då gör jag inte det. Då blir det så här, men Lisa, nu har du bestämt 5 pass, då är det de 5 passen som gäller.
Ja.
Men när jag går ner på 4 pass, då har jag verkligen utrymme för att kunna vara mer spontan. Men jag gör det inte på bekostnad av de här 4 passen, för jag vet att vill jag komma vidare från den här höga nivån som jag har nu, vill jag klara dem prestationsriktade målen som jag har med min styrketräning, då kompromissar jag inte med de 4 passen. Så det är det priset som jag har valt att betala. Och det känns 100% värt.
Ja, men vad kul. Det känns som att vi båda har ändå gjort en plan för hösten.
Men jag älskar ju nystart. Jag älskar planer. Jag älskar så här challenge, utmaningar. Sätta sig ner och skriva upp vad man ska fokusera på. Välja ut fokusområden. Alltså det gör mig så mycket lugnare och tryggare i min egen övertygelse. Att inte bli stressad av andra. Att inte känna att jag hela tiden väljer bort och kompromissar med massa saker. För att det är ingen uppoffring när jag väl har gjort de här formuleringarna. Och jag tänker ibland att många människor som bara håller på att hatta runt hela tiden, att de har ofta en känsla av att de gör uppoffringar, att de väljer bort och att man egentligen aldrig är riktigt nöjd med den träningsrutin som man har, för att man kanske saknar övertygelsen i att det här kommer att funka. Så att du och jag är så lika i den här den filosofiska delen av en träningshöst.
Ja, men verkligen. Det är intressant, för att jag får ganska ofta, det här får nog inte du för vi har nog lite olika typer av följare, men ganska ofta när jag lägger ut på sociala medier att jag har tränat eller att jag har ett program eller att jag har ett mål eller så får jag en del kommentarer som är så här: men gud, gör du inget annat än tränar? Ta det lite lugnt och njut av livet. Inte undra på att du blir stressad så mycket som att du tränar och går in i väggen och ba 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 ba. Och då känner jag så här, gud vad ni inte har förstått vad träning är för mig. Att det är verkligen ingenting som jag gör för att jag måste. Eller att jag gör det och väljer bort något annat. Alltså förstår du? Det är ingen. Träning är ju en del av livet för mig. Det är ju något som jag tycker är kul. Det är ju något som gör att jag kan göra andra saker. För att det är det som gör att jag orkar. Och jag vet inte. De där kommentarerna, jag blir bara helt matt av dem. Jag förstår inte hur man dels kan tycka till på det sättet om någon annans liv och hur man ska leva sitt liv och så döma för att man gör något som är bra. Bara när man får säga, lägg dig på soffan istället och ta det lugnt och vara med familjen. Ja, men gör det du om du mår bra av det. Men jag mår inte bra av det. Varför ska jag lägga mig på soffan? Får du sådana kommentarer?
Nej, men jag tror att jag på något sätt får så här symboliskt ta ansvar och kommer undan med så mycket mer än vad du gör. För att jag representerar någonting större.
Ja.
Alltså att det mesta som jag gör och säger legitimeras av min yrkesroll och vad mina sociala medier används till och liknande. Så att väldigt många litar ju på att jag alltid ska kunna ge. Och det innebär ju att jag får ta på mig en hatt som kanske inte alltid stämmer överens med vart jag själv är i livet eller just dagsform och liknande. Men att jag kommer ju undan med mycket mer saker än vad du gör. Och det kan ju jag hålla isär ganska så väl. Däremot så kan ju människor ibland blanda ihop det. Och det fattar jag eftersom jag ofta är lite otydlig. Just med tanke på att många kommer till mig för inspirationen konkret. Och då kanske det inte alltid stämmer överens med, som sagt, där jag själv är. Så då kanske man tror att jag har tränat det. Om jag lägger ut en film på 3 övningar och sen så tipsar jag om det, då kanske de tror att jag har tränat de 3 övningarna just idag. Och om jag inte skriver, idag har jag kört bla 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 bla, då är det nog det största sannolikheten att jag inte har just kört de där övningarna just idag.
Exakt.
Men de tänker, där är Lovisas flöde och de tränar, men du är ju sjuk. Eller du skulle ju vara på möte, eller ja, fast den här filmen kan vara ett halvår gammal.
Ja,
eller
precis.
Det kan vara någonting som jag bara filmade för att jag kom på och fick inspiration, jag var kreativ. Så där försöker jag hålla att liksom, är det tydligt det här jag kört idag, då har jag kört det. Men annars så är det ju väldigt mycket inspiration och det som vi kallar för att man skapar content i mina kanaler. Så att jag tror att det är lite skillnad på dig och mig där. Men vi hade en jätteintressant dialog som handlade om barnens fritidsaktiviteter. Vi pratar ju ofta om det i Träningspodden. Mm. Alltså hur man kan tänka och inspiration till, har man barn som inte är intresserade av föreningsidrott, vad finns det då för mitt barn och så vidare. Och då gjorde jag ett inlägg där jag berättade om hur mina barn har det med sina fritidsaktiviteter. De har ju var sin sport. Baxter har fotboll och Sixten har brasiliansk jiu-jitsu. Och sen så kommer Sixten sjunga i kör den här terminen, vilket han tycker är så himla roligt. Och då var det en tjej. Jag trodde att det var många fler som skulle reagera. Men det är ju för att i mina följare så är det ju så många som har den här aktiva fysiska livsstilen med mycket träning, och sen så är man själv uppvuxen som barn med mycket träning och föreningsidrott och så vidare, och då prioriterar man och vill också projicera det på sina barn, så det blir inte alls representativt för svenska barns fritidsaktiviteter. Och då var det så som reagerade på det, men gud, det här är så mycket, jag blir helt stressad av det här. Men då satte jag in det lite större perspektiv. Mina barn går inte på fritids. Vi bor precis bredvid skolan och jag har valt att lägga mycket av mina eftermiddagar med hemarbete. Så när mina barn kommer hem 2 från skolan och sen så ska de nattas 8, då är det 6 timmar. Och sen är det 5 sådana dagar i veckan. Bara det är 30 timmar plus lördag och plus söndag. Alltså det är ju liksom 40-45 timmar i veckan som vi har, som då är fritids- eller fritid-tid.
Ja.
Och det är så långt ifrån såklart hur en vanlig familj har det, om man jobbar 40 timmar och sen så har man pendlingstid och sen har man mer än 2 barn som har sina aktiviteter. Och sen bor man på ett sätt där man alltid måste skjutsa, hämta och lämna. Och det är klart att jag kan ju inte vara någon som man copy-pastar.
Nej, det går inte att jämföra på det sättet.
Nej, jag vill ju inte att människor ska bli stressade av mig. Men jag vill också visa vikten av att man tar eget ansvar för vilket sorts liv som man vill leva.
Mm.
Att jag hade kunnat jobba 8-5 som lärare. Jag hade kunnat vara på gymmet 40 timmar i veckan och ha massa gruppträningspass och massa PT-timmar. Men jag har ju aktivt valt att styra mitt jobb som egenföretagare så att det ska funka med mina barns tider och deras fritidsaktiviteter, för att det är så jag vill leva. Så att det där är ju jätteintressant, att man tror och tänker att jag jobbar 40 timmar i veckan borta någonstans och sen pendling och sen har mina barn de här aktiviteterna utöver det. Så är det ju verkligen inte, utan vi har ju så mycket tid till våra barn, Hans och jag. Men det är ju på bekostnad av andra saker, till exempel att vi inte jobbar på möten och sånt på eftermiddagarna.
Ja, nej men precis. Men det är det jag menar. Att jag blir så förundrad över människor som ska tala om för andra vad som är bra för dem och inte. Därför att det har man ju inte en aning om. Alltså man vet ju inte hur någon annans liv ser ut. Och om en person skriver till mig så här, varför ligger du inte på soffan istället och tar det lugnt och njuter av livet? Ja, men jag kanske njuter av livet när jag är ute på en löprunda. Det kanske inte du gör, men det gör ju jag. Man kan ju inte projicera sina egna känslor och tankar på någon annan på det sättet. Däremot så kan man ju jobba med att inspirera, tycker jag, men det är ju någonting annat. Det är ju det du och jag försöker oss på. Att jobba med att inspirera till andra saker och kanske väcka tankar hos människor och så här, att de får nya idéer och saker man kan ta med sig till sitt eget liv. Men det tycker jag är något helt annat.
Ja, men jag kan tänka som för dig till exempel, som har då 2 basketpass i veckan.
Ja.
På en fast plats, 2 fasta dagar, en fast tid med en viss typ av utrustning.
Mm.
Och jag känner så här, det skulle inte funka bra i mitt liv. Att vara tvungen, eller snarare att ha den typen av struktur.
Nej, och för mig passar det perfekt. Ja.
Mm.
Men det är ju för att man är väldigt olika, helt enkelt.
Mm. Med de orden så kan vi ju summera veckans avsnitt av Träningspodden.
Är det redan dags att sluta? Herregud, man vill ju aldrig sluta prata.
Okej, på min mic så är det 1 timme och 23 minuter.
Ja, jag vet. Jag vågar inte ens titta på min mic. Så att du har rätt. Vi ska avrunda, helt enkelt. Men vi hade mycket att säga den här veckan
som
också.
Som vanligt. I nästa veckas avsnitt av Träningspodden så kommer jag ha med 2 nya lyssnarfrågor. Och fortsätt skicka in era lyssnarfrågor. För att ofta så förtäcker vi våra lyssnarfrågor som att vi själva tycker att det är intressant att prata om det. Ja. Fast egentligen så är det en fråga. Och ibland så läser vi faktiskt upp lyssnarfrågor. Och då är det alltid bra bra om det är lite beröm och smörj innan. Då ökar chansen att man får sin fråga med.
Ja, det sjuka att det där är sant. Ja. Nej, men kul. Fortsätt skicka frågor. Vi tar upp några nästa vecka och så uppdaterar vi er vidare på hur det går med allt och ditten och datten helt enkelt. Men nu får vi väl önska en riktigt trevlig helg. Och det är väl Stockholm Halmara nu imorgon när ni lyssnar imorgon. På det här.
Ja. Jag vet att det är flera stycken som kommer spara det här avsnittet till Stockholm Halvmaraton. Att man helt enkelt håller på det en dag för att lyssna medan man springer. Och till er så säger vi heja heja, kanske är det så att det är sista kilometrarna kvar nu.
Ja men precis, och nu fick ni ett extra långt avsnitt så att det har räckt länge. Så nu behöver ni bara springa och njuta av sista biten in till mål. Jag säger extra heja till min kompis Sofie Sarenbrand som vi har pratat om innan, som under protest ska springa Stockholm Halvmara. Men det kommer gå jättebra.
Och bullarna som de bakar på bröd och salt på Skeppsbron, de kommer lukta extra gott när ni går mål där vid Stockholm Halvmaraton, målet vid slottet.
Kör hårt så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram! Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Save big money on your next project now at Menards. Update your home with low-maintenance vinyl windows from JELD-WEN. They're durable, energy efficient, and are low maintenance. Menards carries over 100 different size and style options in stock, ready to take home today. Save big on JELD-WEN windows now at Menards. And don't forget to check out our flyer on menards.com for all the great deals happening now. Save big.